Då är det min tur i den här gudstjänsten att få dela ett bibelord tillsammans med er. Och idag är det från Jeremia 10. Och jag ska läsa, det är 16 versar, så det är en liten bit där ur Jeremia 10. Och när jag har läst det så tänkte jag att vi ska ta en liten stund i tystnad. Det är så lätt att orden rymmer ifrån oss. Man hör dem och sen så blinkar det till och sen undrar man vart tog de vägen, vad var det sades egentligen. Men vi ska stanna upp inför texten och ta en liten stund i tystnad. Och vi kommer se texten här på skärmen. Och har ni tillgång till en bibel i telefon eller i papper så får ni gärna följa med ur Jeremia 10. Hör det ord som Herren talar till er, Israels folk. Så säger Herren, ta inte efter andra folk. Bli inte skrämda av tecken på himlen som skrämmer de andra folken. De gudar folken skräms av är tomhet. Stockar man huggit i skogen. Hantverkare har yxat till dem och prytt dem med silver och guld. De måste fästas med hammare och spik för att inte ramla omkull. De liknar fågelskrämmor på ett gurkfält. De kan inte tala, de måste bäras, de kan inte gå. Fruktar de inte. De kan inte göra något ont. Och något gott kan de inte heller göra. Ingen är som du, Herre. Du är stor. Stort och mäktigt är ditt namn. Vem måste inte frukta dig, folkens konung, till fruktan tillkommer dig. Bland folkens alla visa, bland alla deras kungar finns ingen som du. Alla är de enfaldiga dårar, fostrade av tomheter. Idel trä, hamrat silver, skeppat från Tarsis, guld från Ufas, alltihop ett verk av snickrare och guldsmeder, skrudat i violett och purpur och tillverkat av konstförfarna män. Men Herren är en verklig Gud, en levande Gud, en evig konung. För hans vrede bävar jorden, folken uthärdar inte hans raseri. Så ska ni säga till dem. De gudar som inte gjort himmel och jord försvinner från jorden, de ska inte finnas kvar under himlen. Han har gjort världen med sin kraft, grundat jorden med sin visdom och med sin klokhet spänt upp himlen. När hans stämma ljuder brusar himmelens vatten, han får regnmoln att stiga vid världens ände, han låter blixtrar ljunga och regnet falla och sänder ut vindar från sina förråd. Alla står där i sin enfald. De förstår ingenting. Guldsmeden har svikits av sin gudabild. Hans beläten är bländverk. Det finns inget liv i dem. De är tomhet, löjeväckande ting. I hemsökelsens stund förintas de. Sådan är inte han, Jakobs arvedel. Ty det är han som har skapat allt. Och Israel är hans egen stam, Herren Sebaot är hans namn. Tack vår Gud, himmelske far, att du låtit dessa ord nå fram till oss. Nu ber jag att du skulle göra någonting i våra liv genom dessa ord. Tala till oss, forma oss, vägled oss. Amen. Min Mina föräldrar skaffade ett sommarställe som var ganska litet och enkelt i början av 80-talet. Och jag har tillbringat de flesta av mina somrar där på västkusten sedan dess. Och min mamma har fortfarande kvar det. Nu är det lite större och mer rymligt och beboeligt. Och vi som syskon och familjer brukar försöka hitta dit ganska regelbundet. Vi har en granne som heter Öyvind. I Bohuslän kan man heta Öyvind, i synnerhet om man är född ute på öarna någonstans. Och det är han strax utanför där vi har vårt ställe, som ligger vid en liten vik. Den här viken, där vi också har en båt, den är ganska grund och dyig och det finns en del stenar där. Så man måste navigera ganska försiktigt när vi ska ut med båten för att inte stöta i någon sten. Men Öyvind, han är då född på ön som är precis utanför. Han sätter sig i sin motorbåt och så drar han på maxfart på utombordan. Och så har han en styrpulpet och så drar han iväg utan några betänkligheter alls. Och kommer rakt ut mot ön där han har sitt föräldrahem. Han har koll på vart stenarna är. Kanske inte riktigt var och en, men han vet att om jag utgår här ifrån bryggan och siktar dit bort, vart det nu kan vara, jag ska lär mig aldrig det där riktigt vart det är man ska sikta, så vet han att då undviker jag alla de här stenarna och hittar rätt. Den här texten är som en sån där mått att ta ögonen på i fjärran, som kan hjälpa oss att navigera. Det är ju skrivet, nedtecknat för länge sedan. Vi pratar om 2600 år sedan. Det är bra tag sedan. Men har ändå mycket att säga oss. Och om ni har åkt båt eller kört båt så vet ni att det kanske inte alltid är så illa enkelt som det kan se ut. I synnerhet inte om det blåser lite grann och är lite strömt och det finns lite saker under vattnet man behöver se upp med. Det är så väldigt lätt att båten, även om man har motorbåt, börjar segla längs med vinden och drivas åt något håll man inte vill. Man måste ha lite styrfart för att man ska få båten, för att jag menar man kan svänga hur mycket man vill på ratten, men om inte båten har någon styrfart så går det inte som man vill. Det måste hända lite. Och då är det väldigt viktigt att man kan navigera. Också i våra liv så måste vi ha en styrfart. Det måste hända någonting. Vi är på vandring. Och det finns strömmar som vill driva oss åt något håll. Och kanske vindar som vill driva oss åt ett annat håll. Och vi behöver kunna ta sikten som hjälper oss att navigera rätt. Jeremia, som vi möter här då, eller som får dela det här ordet, han hade inget lätt uppdrag där på 600-talet. Då hade de 10 norra stammarna i Israels folk redan blivit förskingrade bland de andra folken för att de inte hade hållit sig till Gud och hans förbund. Kvar var bara de 2 stammarna, Juda och den lilla Benjamin, som då nästan räknades in i Judas stam, som hade fortlevt. Men inte heller de levde efter förbundet med Gud. Och man skulle kunna jämföra det här med ett slags förbundet med ett äktenskap. Jag menar, vad skulle hända om jag började plocka hem andra kvinnor in i huset där jag bor tillsammans med min fru, och jag inte brydde mig speciellt mycket om henne, och jag började liksom satsa våra pengar på helt galna saker? Ganska snart skulle Linda nog sparkat ut mig om jag misskötte mig så. Och det är det här som börjar hända med Israels folk, eller mellan det judiska folket och Gud. Det är förbundet de har börjar verkligen knaka i fogarna. Israels folk har övergett förbundet. Och Gud inser det här, att vad som behövs här är att jag visar vad som händer om man inte håller sig till förbundet och låter de främmande folken komma över judarna för att de ganska snart ska bli deporterade under en begränsad tid, att de ska få chans att ångra sig och komma tillbaks. Men i detta får Jeremia då förklara, vad är det för skillnad att hålla sig till Israels Gud och de andra gudarna? Och det är viktiga saker som tas upp här. Man kan få fundera på, vad är det som egentligen förenar oss som lever i Sverige på 2000-talet med de villkor vi har? Vi har inga babyloniska härar som är på väg över våra liksom kuster och riskerar att deportera oss. Vad har vi egentligen som förenar dem med oss? Vad kan vi lära av den här situationen? Och faktiskt mer än vad jag i varje fall vid första anblicken tänkte när jag mötte denna text. Det talas om rädsla här. Ta inte efter de andra folken, bli inte skrämda av tecken på himmelen. Rädsla fanns då och rädsla finns nu. Och vad kan vara de stora rädslorna som påverkar människor då? Ja, men jag tror att det handlar ganska mycket om födan och det materiella. Slår en skörd fel är risken väldigt stor att man går hungrig under lång tid. Alla i familjen kanske inte överlever tills nästa skörd. Hälsa. Finns inte mycket till sjukvård, ingen antibiotika, inga, får man blindtarmsinflammation så nej, läker inte det ut sig så stryker man med. Inte mycket går att göra någonting, man är utsatt, man är orolig för sin hälsa. Och sen tänker jag och tror faktiskt, och jag tycker jag anar det när jag läser i bibeltexten, att det här med vad andra människor ska tycka och tänka om mig, anseendet, det var nog en faktor för rädsla. Då, som nu. Men hur är det nu med våra rädslor? Ja, vi kanske inte är så rädda för att gå hungriga. Men det här med att ha det materiellt gott. Det är någonting som verkligen tar vår tid och engagemang. Och läser man bara vad som står i tidningarna och sägs på nyheten om boräntor, bobubbla, räntor, pensionsbesked på olika håll, fonder och aktier. Ja, men väldigt mycket utav vår tid och uppmärksamhet handlar om det materiellt goda och våran oro, våra bekymmer för hur det ska gå med det. Hälsan då, nu när vi har alla de här förutsättningarna, är det någonting som människor har lagt av och bekymrar sig kring? Nej, knappast. Ja, det står sig ganska gott i konkurrens med det här med pengar, vad som skrivs om hur vi ska äta rätt och vilka dieter som fungerar eller inte fungerar och motion och så vidare. Och är det någonting som folk skulle vilja eller tar sig tid att göra när man har tid över, så handlar det ganska mycket om motion och leva rätt för att kunna ha sin hälsa. Och så har vi det här då med vårt anseende. Vem äger verkligen sanningen om mitt innersta väsen? Vad ska folk tycka och tänka och tro om mig och hur påverkar det mig? Jag tror att vi förenas utav alla de här tre sakerna faktiskt. Både 2600 år sedan och nu. Människan är densamma. Reklammakarna, de vet att nöjda, glada, trygga människor är svåra att påverka. Osäkra, oroliga, rädda människor är lätta att påverka. Det kanske mest effektiva sättet att få människor att göra som man vill är att väcka rädslan och så servera ett svar. Gör så här, så blir det bra. Om du dricker eller sköljer med SP12 kommer du lukta gott ur munnen och folk kommer tycka om dig. Och om du satsar på våra fonder eller är med här. Man ger en bot mot rädslan. Och det här kan vara ett väldigt farligt verktyg att driva med människors rädsla, i synnerhet i politiska sammanhang, och klassiskt där man utmålar olika slags fiendebilder som gör att man lockar människor att sluta upp bakom något visst sammanhang. Vid rädsla är våran inneboende mekanism är att göra som alla andra, åtminstone vid den akuta rädslan. Vi i samband med attentatet som var före påsk här i Stockholm, så spred sig en rädsla och rykten kom i omlopp där. Det kom rykten om skottlossning i närheten av centralstation som var obefogat, men som löste ut att människor började fly hals över huvudet. Och en journalist berättade där att när hon mötte den här folkmassan som kom springande och någon sa någonting om skottlossning, ja men vad gör man? Ja, men hon springer också. Och hon hade fått lära sig någon kurs som de haft där för att vara journalist i farliga situationer, att man skulle springa kors och tvärs, och att det hoppade hon runt där och folk sprang över järnvägsspåren till slut. Vid rädsla gör som de andra. Så gjorde i varje fall Israels folk. Och man tog efter andra folks gudar. I den här tiden kunde de heta saker som Baal och Astarte, som också kallades för himmelens drottning. Jag menar, varför skulle man inte ta efter de andra folken? Det var ju stora, starka folk som var imponerade på många sätt, hade stora städer och samlat på sig rikedomar, hade militär makt. Och så fanns det också någonting förföriskt över den här kulten kring dessa gudar. Hur man hade satsat det yppersta utav mänsklig hantverksskicklighet och dyrbart guld och så vidare för att göra någonting som verkligen var imponerande. Och så sa man, det här kan skydda er från det ni är rädda för. Vad sägs då om dessa gudabilder? Ja, i vers 3 och vers 5 här kan vi förstå att de fabriceras, måste göras, måste snidas fram. Det är ett slit bakom det. Och sen måste de bäras omkring. Jag hade en tanke på att jag skulle få med min huggkubb hit idag. Den är så här stor och rejäl, så det är verkligen en stock från skogen. Men nej, det blev inte så. Men det finns idéer och bilder utav guddomar som verkligen skapar värk i ryggar och axlar, som tynger ner och är ett slit att konka på. Vad sliter vi för? För en generation sedan, om man räknar med tiden före andra världskriget, då var bortåt 80% av Sveriges befolkning sysselsatta i jordbruk och att få fram mat på bordet åt vår befolkning. Idag är det ungefär 1% utav vår befolkning som är sysselsatt på samma sätt. 80%, 1%. Det borde ju innebära att vi har massvis med kraft och energi åt att göra saker och ting. Men ändå sliter vi på ett sånt sätt som faktiskt mal ner oss och gör oss sjuka. Vad är det som pressar och drar och sliter i oss på det här sättet? Och vad är det vi strävar efter? I vers 8 talas det om tomheter som fostrar dårar. Jag var inne något på det här för en söndag sen, men Joel Halldorf, teolog som bor här i Linköping, han skrev i Expressen på ett väldigt gott och klokt sätt kring det här med vetenskap. Och en marsch som var för vetenskapen och stod upp för vetenskapen för några veckor sedan. Och han uttrycker det att ja, vetenskapen rymmer mycket gott. Men när man som någon i det här sammanhanget säger att vetenskap inte är liksom ryggraden och kärnan i samhället, så börjar man bli lite fundersam, skriver han. För vetenskapen kan visst orsaka mycket gott, men den kan också orsaka mycket ont. Vetenskapen kan hjälpa oss kanske att förklara det här med växthuseffekt och vad vi bör göra åt det. Men det är också vetenskapen som har hjälpt oss att skapa alla maskiner och sammanhang som gör att vi ställer till med växthuseffekten. Vetenskapen i sig är inte god eller ond, utan vi behöver ha sunda värderingar, rätt orientering, kunna peka ut en kurs och hålla oss till den för att kunna hantera vetenskapen och vetenskapens möjligheter. Så även om man viftar med vetenskap och beprövad erfarenhet, så är det inte säkert att man fattar kloka beslut för det. Jag upplever att vårt strävan efter att ha materiell trygghet och vår tilltro till auktoriteter som talar om vetenskap som nyckeln till allting, det kan vara något utav vår tids avgudar. Auktoriteter, sammanhang, lojaliteter som ersätter Guds plats i våra liv. Människan är skapad till Guds avbild. Och det som tar Guds plats i våra liv, det formar oss och det deformerar oss. Och vi kan se till exempel i att arbetslivets stress, det sätter avtryck på kropp och själ. Och nu vill jag inte peka ut någon enskild människa som stressas sönder och samman utav att hinna med allting som har liksom skyfflats i knä på den här människan som man liksom ska försöka klara av. Utan jag pratar om ett samhällsfenomen där vi påverkas utav sammanhang, situationer, och där vi kan behöva tillsammans hitta sätt att göra motstånd mot avgudar som vill förtrycka oss, tynga ner oss och pressa oss. Det finns ju naturligtvis en skillnad också i det som var då och det som är nu. Då handlade det om kulter som Bibeln och Guds ord mycket tydligt pekade ut som att det här är förbjudna kulter. Det är sammanhang ni inte ska beblanda er med. Och de höll på med mycket som på ett ganska uppenbart sätt var ofräscht. Det fanns prostitution i samband med den här tillbedjan av kulterna. Och det kunde gå så långt att man till och med hade människooffer på sina sammanhang. Nu är det inte lika uppenbart för det mesta vad det är som vill snärja oss. Det finns det som vi kanske borde ha en klarare blick på, men det här är lite lömskare saker som smyger upp på oss. Och många gånger är det det som är tillåtet, och kanske till och med bra, men som riskerar att svämma över sina breddar, ta fel plats i vårt liv och därmed bli en avgud som pressar och tynger. Det finns till och med risk att den kristna bilden och den kristna erfarenheten utav Gud blir en hädisk och fel bild utav vem Gud är. Vi har en situation där många utav oss har varit med i frikyrkan, kanske inte bara en utan två eller tre generationer bakåt. Jag vet att jag kan åtminstone räkna att min farfars far och mor och min farmors far och mor var med i, det var nog Missionsförbundet då på den tiden som de hade sina sammanhang i. Och många av de här generationer som har gått tidigare för oss, de har haft starka erfarenheter utav Gud. Och de har känt att de har hört in samman i ett sammanhang och fått ett uttryckssätt som verkligen passade den kultur och det sammanhang som var då. Men det finns en risk är att vi på något sätt fixerar det som en gång har varit och menar att har Gud mött oss tidigare på det sättet så bör han kunna möta oss på samma sätt nu igen. Men bara för att ta ett konkret exempel, det här kan ta många uttryck, men det händer att Gud ibland möter människor när man ber för dem så att man faller omkull till marken under Guds kraft. Och Gud möter den på ett sådant kroppsligt, fysiskt sätt. Men jag har också, inte själv varit utsatt, men jag har hört mer än en person berätta att man har stött på predikanter som har fått för sig att man ska pressa människor till marken när man ber för dem. För att liksom, man vill imitera på något sätt det Gud gör med människan. Och så har man inte gått och puttat på människor för att de ska falla omkull. Och allting där vi liksom själva som människa försöker göra det som är Guds verk i vårt liv. Och på något sätt, ja men Gud verkar vara lite på semester här. Jag vikarierar för honom. Det kan mycket snabbt bli en vrångbild utav vad Gud är. Och snart är man ute och konkar på den här huggkubben till Guds bild. Och sliter och det värker i rygg och axlar. En bild av Gud som vi ska bära runt på våra axlar, det är en hädisk bild av Gud. För vår Gud är en levande Gud, är inte som avgudarna. Han bär oss, vi bär inte honom. Och profeten får här med sina ord dra upp gränsen och förklara vad skiljer den sanne guden mot avgudar. Ingen är som du, säger profeten. Och han är stor, som det står här och som vi sjöng. Ingen är som du, Herre. Du är stor. Stort och mäktigt är ditt namn. Jag tänker på munkarna. I synnerhet under medeltiden. När man satt och skrev och författade. Och försökte förklara vad den kristna tron handlar på om. Och vem Gud är. Och när man hade sagt en utsaga om Gud som man menar att det här säger verkligen något viktigt, så hände det väldigt ofta att man antecknade i kanten, man skrev ju för hand där, ODM efteråt. Omni Deus Major. Gud är alltid större. Det kvittar vilka ord eller formuleringar eller beskrivningar vi än hittar. Gud är alltid större. Vi kan inte så här fånga honom och stoppa ner honom i vår ficka och kontrollera honom. Han är alltid större. Och det behövs en stor Gud. Vår värld behöver en kyrka som har en stor Gud. Linköping behöver en kyrka som har en stor Gud. Och din granne behöver en troende granne som har en stor Gud. Varför? Jo, för att en stor Gud ger ett stort hopp. Och världen behöver detta hopp. Behöver räddning. När vi ersätter den sanne guden med avgudar och falska bilder av vem man är, då blir det också förkrympta bilder av vad det är att vara människa. I lite längre fram i Jeremia 22, jag hinner inte gräva för mycket i det, så går Jeremia till rätta att en utav kungarna där som håller på och bygga ett flådigt hus i cederträ. Och han gör det genom att inte vara schysst mot arbetarna. De får ingen betalning och ingen lön där. Vers 15, 22. Är det att vara kung att pråla med cederträ? Och så jämförs det med hans far i vers 16. Som han värnade den svages och den fattiges rätt. Då gick allt väl. Är inte det att känna mig, säger Herren. Kungen hade fått för sig att det stora i livet var ett mäktigt palats, imponerande på olika sätt, och övergav rättfärdigheten för prålet. Vi frestas att välja det som kan vara imponerande, glänsande på olika sätt, pråligt, och missa det stora, det goda Gud har tänkt. För vad är det Gud vill med våra liv? Ja, vi kan läsa till exempel i Galatierbrevet 5 om det. Vi bara hänvisar till det här som kallas för andens frukter. För de är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Allt sånt gott, vackert, skönt som Gud vill ska få växa till i våra liv. Och om vi sen vid sidan av detta lyckas få 2000 följare på Instagram, om man kommer ner i 6 i handicap i golf, om vi bestiger Kilimanjaro, bygger pool i trädgården och allt sånt. Ja, men det behöver inte vara något fel i allt det, men det är sekundärt till det vackra, goda, verkligt sköna som Gud vill se i våra liv. Hur ska vi då göra för att lära känna denna guden? Ja, här står det om Jojakims far. Han värnade den svages och fattiges rätt. Då gick allting väl. Är inte det att känna mig? När vi går på Guds befallningar, när vi lever i lydnad mot vad han har tänkt, när vi litar på att hans ord ger oss vägledning, då är det som när Öyvind tar sin båt, tar ut riktningen och sätter fart. Och vi navigerar rätt. När vi undersöker aktivt, vad kan det vara denna veckan som ligger framför mig att leva i Guds vilja, i hans lydnad, vad har han tänkt? Vad betyder det när jag går till jobbet, när jag möter mina grannar, när jag försöker utföra mina sysslor? Vad är detta? När vi söker det, då kommer vi verkligen få känna Gud. Och han kommer att avslöja sig allt mer för oss. Det står att vi ska frukta honom. Och jag tror att vi måste göra kanske lite förklaring kring fruktan här i. Det står i första Johannesbrevet att det handlar inte om rädsla, för den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Utan det handlar om någonting annat. Någon översättning har pekat på vördnad, och det rymmer mycket men inte allt. Jag tänker på den här skälvningen som gick genom mig när jag blev pappa. Och första gången höll den här lilla parven i mitt famn. Och jag insåg att det här är en människa som jag är far till. Och som jag har ansvar för. Och som jag kommer påverka. Och som kommer påverka mig. Och den här... Ja, men det var någonting. Jag vet inte ifall ordet fruktan säger riktigt samma sak. Men en oerhörd respekt för uppdraget och relationen. Och denna fantastiska varelse som jag fick hålla i min famn. Nu håller vi inte Gud i vår famn på det sättet. Men vi lever inför en helig Gud. Som har bjudit in sig och in oss. In i hans öppna famn. Och att leva med inför honom, Något utav den självningen bör finnas i våra liv. I ljuset av Guds väsen får vår rädsla rätta proportioner. Jag säger inte att ett liv inför Gud per automatik lever till 100% i hälsa, att alla våra materiella behov alltid löser sig tvärt och att alla tänker gott om oss i alla situationer. Tvärtom pekar Bibeln på att även en troende, och kanske ibland speciellt en troende, kan få utstå umbäranden. Men livet inför Gud och att lära känna honom och leva inför honom, det är någonting större än allt det andra. Och vi får leva i hans omsorg och leva i hans vilja. Och en dag ska vi få möta honom ansikte mot ansikte. Jag utmanas i den här texten att bli medveten om alla de sätt som där min förståelse av vem Gud är skuggas. Där jag riskerar att lasta på mig själv en bild, en erfarenhet av Gud som pressar och tynger. Och ber att Gud ska befria mig från de falska bilderna utav honom som kan smyga sig på. Och att han låter min kunskap om honom få växa. Att jag får lära känna honom djupare och större. Och försöker överlåta det jag är och har i hans famn. Och få erfara att han bär. Att vara beroende i lydnad. Vi går alldeles strax in i nattvardsstund här. Och det är ett tillfälle att få överlåta oss själva och våra liv i hans händer.